hallå där nere, tillbaka då. Och herrarna Ekberg, de fortsätter sätta skräck i motståndet.
Ja, och jag har en teori där om den skräcken, så att det kan vi komma till sen, för det finns mycket att prata om idag.
Jag gör det, och damerna laddar ju dessutom för premiär, seriepremiär på Aleda Stadion. Men ta med er då innan vi drar igång det här lilla härliga MFF-skeppet att det finns så många som kan så mycket mer om fotboll än oss två, men finns en sak som skiljer oss från resten av gänget.
Ja, och det är ju att vi har den fina, fina förmånen att vandra i parkernas stad. Och det gör vi för att vi är från Malmö. Nu kör vi detta.
Och vi ska börja med att berätta att vi träffade en av bröderna Hoff.
Jaha.
Utanför stadion i söndags, Ekberg. Och det är ju vår långa, trogna, kära sponsor till den här podden. Och de, de ombesörjer allt. Allt ifrån totalentreprenader, nybyggnationer och renoveringar. Och de har ju, som ni då förstår, sina rötter i Malmö, Ekberg.
Ja, men så är det. De är ju inbitna Malmö-supportrar som står på sjungande sitt istället för att sitta i företagsloger. Och det är ett aktivt val. De tycker hellre ta en korv och stå där och sjunga än att sitta i en loge och äta tre rätter innan som en mätt pamp. Utan det här är killar från myllan. Så att det är bra folk. Fortsätt ge dem jobb.
Verkligen, vi säger stort tack till Hoff Entreprenader. Du, ska vi då ta oss an det då som skedde på söndagen på Aleda Stadion. Malmö FF mot Hammarby, hemmapremiären. Och du känner mig, Ekberg, du vet att jag alltid är orolig. Det har smugit in sig ett lugn den här säsongen och det var fortsatt så inför den här matchen.
Ja, då sa jag som är orolig för fallhöjden börjar bli enorm för det här laget just nu. Och just inför denna matchen var det väldigt så. Det hade varit mycket snack innan. Pontus Jansson har ju det här klassiska citatet vi ska vinna med 20 poäng som han ju förklarar i presskonferensen efter. Kan man lyssna på Patreon när han liksom sa, det är ni i media. Jag sa så här att vi har ett lag som är så bra så att man borde kunna vinna med 20 poäng. Men det kommer vi ju såklart inte göra, för det gör man inte i den här serien. Men ni har plockat ut det ni vill höra och göra. Så att, men då, det gav ju också, var det Kurtulus som sa att de skulle åka ner och spöa dem typ. Att det här skulle bli en lätt match. Det blev det inte för Hammarby, kan vi väl lätt konstatera.
Verkligen inte för Hammarby, utan det här var någonting som jag faktiskt inte riktigt har sett på det här sättet tidigare. Och det är det många som har pratat om också, men vi ska fortsätta göra det. Men ska vi börja från början, för att vi måste faktiskt, vi pratar tifo ibland i den här podden, inte så ofta som vi kanske borde, men vi måste prata om detta, Ekberg. Det här, för det här var någonting extremt utöver det vanliga.
Ja, men jag har aldrig sett att man använder publiken på det sättet liksom. Jag tänkte, vad är det som ska komma upp mer här nu när man såg att den här statyn, vad heter den, arbetets någonting?
Söner tror jag.
Ja, något sånt heter den, som står på möllan. När den liksom kom upp på en liten text där, jag tänkte, vad är det som kommer sen? Ska det bli en massa konfetti eller flaggor eller... what ifs? Vad är det som kommer att hända? Nej, då kommer det upp fasader runt om publiken. Ja. Så att det ser verkligen ut som ett smockat torg som bara är där och lever och är som det ska vara, faktiskt.
Mm. Ja, och den detaljrikedomen på de här veporna som rullas upp på sidorna bakom. Alltså det var så tydligt och klart att det är Möllevången, och på något sätt så träffade mig. Jag kan nästan bli lite rörd nu när jag tänker på det. För det är en plats, det finns många platser i Malmö som alla som kommer därifrån eller alla som vistas i staden har en relation till. Men Möllevångstorget är någonting speciellt, inte bara för mig utan för väldigt, väldigt många. Och på något sätt så blev det, som jag försökte beskriva på vårt Instagram, så la vi upp en liten bild och så försökte jag beskriva lite vad jag tyckte och tänkte och kände om detta. Och det blev som att jag var en del av det där, fast att jag stod på min vanliga plats på stadion. Men samtidigt kunde jag också möta mig själv genom åren på något sätt i det här tifot. Att jag blev en sån stark del av tifo fast att jag inte hade lyft ett enda finger för det. Men det blev så tydligt vilken plats, alltså Malmö FF och Malmö och Mölva, alltså hur allting hänger ihop. Och det var det att jag fick någon klar blixt från, eller ja, en blixt från klar himmel, hur mycket DNA, Malmö DNA, det finns inbyggt i mig som jag kanske inte alltid tänker på.
Nej, alltså så är det. Jag tänker ju på det hela tiden. Så att jag fick inte den blixten. Men jag kände ju det här. Jag ser det ju liksom på idérikedomen. Det har varit många bra tifon i Allsvenskan i år. Snyggt har de gjort det och så här. Men och AIK var ju inte ett AIK-tifo egentligen, utan det var ju ett svensk fotbollstifo nästan mot den moderna fotbollen och allt vad det innebär. Men det här var något jag aldrig har sett liksom innan. Det var något innovativt med att använda folket som står där. Det fick en sån effekt som var helt sjuk. Och lyssnar man på Pontus Jansson så hade han stått och tittat och tänkt när han kom ut, hur fan har de fått att se så levande ut? För han kunde liksom inte ens en gång greppa om att det var publiken som var med i tifot. Nej. För det blev liksom så, det hängde ihop så fint. Så att allt gott till dem som har kläckt den där idén. Alltså det
ja, och sen har kunnat genomföra det på det sättet. Men det blev ju som en kuliss, det blev som ett teater sen plötsligt. Som tagen ur verkligheten och satt. Och det är precis det. Det är ju det som gör det så unikt. Att vi har sett fantastiska tifon där förr. Och vi kommer antagligen få se fantastiska tifon där framåt under säsongen också. Men det här nöp till extra i hjärtat. Jag är väldigt tacksam, väldigt glad för alla de som har engagerat sig och gjort detta. Jag har inte en susning om vad det krävs för att genomföra detta. Jag kan bara tänka mig hur många timmar det har tagit. Så jag är extremt tacksam för detta och stötta då TIFO-gruppen också när man kan. Och det gör både du och jag mellan varven. Så att fortsätt med det, för att det var en inramning och en upplevelse utöver det vanliga. Måste också benämna då att man hade valt då delar av Mikael Wiehes Den jag kunde vara. Som är, om jag har förstått det hela rätt, det är också en hyllning, hans hyllning till Björn Afzelius. Ja, som också då har såklart starka band i Malmö.
Ja, den är väl skriven, texten är väl skriven av Björn Afzelius och Mikael Wiehe som har gjort tonsatt och gjort den liksom. Så att, eller tvärtom, jag vet inte, men båda två är inblandade i den här. Men
Och som jag har fattat det så var det ju, för jag tror att denna kom väl efter att Björn Afzelius hade gått bort. Så att detta var hyllningen till honom, och de är starkt förknippade med staden också såklart, och Mikael Wiehe inte minst i detta. Så att det var så vackert, och det är en av mina favoriter av Mikael Wiehes låtar också, så det hjälpte väl också till i allt detta. Men men det var knappt ett öga torrt inför starten av matchen.
Ja, men så är det ju, och sen startar matchen.
Ja.
Och det gjorde den med besked, kan man väl säga. Jag blev så, jag vet inte hur tidigt i matchen eller var någonstans vi var, men det var en bit in, men inte jättelångt in, utan det var så jag reagerade att när Nasi springer mot publiken och liksom vevar igång upp med, alltså så här, kom igen, kom igen, kom igen till publiken, så liksom öka trycket. Så det var ett laddat Malmö som kom ut och verkligen ville köra.
Ja, och Pontus Jansson gjorde detsamma också i någon situation där nere i ena hörnet. Så att de var verkligen supertaggade allihopa. Jag kan väl känna lite, det har ju diskuterats jättemycket det här läktarhallabaloet, vem som vann kampen och så, vilket jag kanske finner lite ointressant. Nu var det ju en ny bortaklacksektion som man invigde då med Hammarby, och det var ju ett jäkla tryck på den. Och det var ju ett bra tryck på MFF-delen också. Sen har man ju saker emot sig på ståplats, att där försvinner ljudet rakt ut i ingenstans. Här på bortasektionen får det ju tryck ut över arenan, så att det är klart att det kanske kan uppfattas som högre och kraftigare. Sen kan jag ju tycka att sittplats, jag är en del i det såklart, att vi kanske inte riktigt levererar i den omfattning som jag kan känna ibland att vi ska göra. Sen så sitter jag också där jag sitter precis nedanför dig, och där sitter också ett gäng bortasupportrar varje match. De är inte superpigga på säga varken det ena eller det andra. Och det kan vara så, men jag kan känna den här sista delen som jag har upplevt nästan mest av allt mot Ludogorets. Jag har pratat om det förr, men det är nog en av de starkaste ljudbilder som jag har varit del i på Malmö stadion.
Ja, ja, jag har ju Salzburg-match. Alltså det är ju det är väl där jag har upplevt det största liksom tonläget, jag vet inte vad man ska kalla det, den största liksom stormen.
Ljudvolymen.
Ja, alltså, ja men det räcker inte med att det var en ljudvolym, utan det var liksom en någonting, häxkitten säger de ju, men det var ju liksom den här, den var ju helt långt innan match också och liksom under tiden, men visst, Hammarby-fansen skötte sig bra tyckte jag på läktaren. Malmö-supportarna också exemplariskt, det var ingenting. Det här var ju liksom en exempelmatch. Det fanns ju ingenting att vara överhuvudtaget nojig över. Trots att det var väldigt mycket Hammarbyare och det var mycket Malmö-supportare. Och det där skulle vara en match som skulle kunna spåra liksom. Men på inget sätt nej, gjorde det.
Nej, verkligen inte. Utan alla gjorde sin del för att försöka lyfta sitt lag. Sen så är det uppenbart att ett lag hade lite lättare för att lyfta sitt än det andra. Och vi ska väl prata lite om det för första halvlek, Ekberg. Du sa att MFF gjorde dem dåliga och den halvleken, det är många som har pratat om den. Men det är ju någonting helt... Ja, men jag kan inte riktigt se när jag har sett det mot den typen av motstånd tidigare.
Nej, men det händer ju. Det händer ibland att de gör den här halvleken. Nu är det, alltså det är ju, nu känns det som att jag lägger brandfilt på glädjen här, men det är ju lite så, vi har ju ett lag som är upphausat så att det är otroligt. De är
Det finns nästan bara en väg som det kan gå.
Ja, men vi kan ju komma till det vad jag tänker liksom, att det finns ett läge där de är så stora favoriter så att alla vill komma och slå dem. Det ger liksom bränsle. Men nu har de någon jävla stans tagit ett steg till. Så att nu har de liksom satt skräck i motståndaren. Så att de kommer inte dit med... Nu kommer de bara dit för att överleva. Det är liksom, klarar vi det här? Alltså det här är... Och det börjar pratas om, viss press lyfter fram att Rydström använder Allsvenskan som träningsarena inför Europa. Alltså som... De har blivit så stora favoriter, det vi har pratat om, det där försprånget de har. Så att, men jag tycker ändå man har sett det här förr, men det var väl någon AIK-match för inte så många år sedan, alltså typ det året vi blev sjua, då spelade vi ut dem helt totalt också. Det fanns liksom inte en chans, 3-0 eller vad det var. Till och med deras tränare som sa det är närmare 5-0 än 3-1 i den här matchen. För att, så det händer, men vi är så inne i den här bubblan nu av att det här laget är så fantastiskt jävla bra. Pontus Jansson till själv uppe, ja, det finns ju matcher, alltså det fanns ju någon gammal match där de spelade också ut AIK typ då 2014. Det finns en säsong 2014 där de leder serien från start till mål. Det är liksom men vi är i en bubbla nu, att så här bra har Malmö aldrig varit, och det är väl kanske, det är ju rätt på ett sätt, men det är också, det är liksom en annan känsla, för man har varit så bra. Det är bara det att de andra lagen har också blivit bra nu, det är bara att nu är vi ännu ett snäppet, så visst, det är imponerande, det är väldigt imponerande eftersom det är väldigt bra lag vi möter.
Ja, men jag skulle ändå vilja addera till detta, för att det finns alltid en oro när Hammarby kommer. Det beror på en eller kanske två spelare, men framförallt beror det på Besara. Och det som gör att jag då säger att det här var en fantastisk första halvlek, någonting som jag kanske inte riktigt sett i den utsträckningen tidigare, att man också kunde hålla det över nästan en hel match, men framförallt i första halvlek, det var ju att Besara märkte inte ens av att han var på planen. Jag fick leta efter honom ibland. För att Hammarby spel går genom honom och han kan på egen hand, som vi pratade om i vårt inför avsnitt som man kan lyssna på om man är Patreon, han kan skapa någonting från ingenting. Han kan stå vid eget straffområde och sen så pang så sitter den. Och ingen har egentligen någon susning om hur det gick till. Men han syntes ju knappt. Han var inte ens ett orosmoment.
Nej, och jag sa det innan, kvällen innan till ett par Hammarbyare, att det är bisarrt, man är orolig för. Men ge det några minuter så har Lasse Berg-Jonsson gett honom en bröstvärmare, så håller han sig nog på mattan. Och det var ju också så. Berg-Jonsson fick väl ett kort i 11:e minuten eller någonting för att han tryckte ner honom. Så att Ja, the roadblock som de kallar,
ja, just det.
Kallar LBJ. Eller, det var väl, som jag fattade så var det inte LBJ de kallade, men det han gör är det är roadblock. Det är hans uppgift. Det är liksom inte han som är roadblock, det är bara hans uppgift att vara det. Nej, han blev ju helt borttappad. Jag vet inte riktigt vad han tänkte där, Jim. Om han trodde det skulle bli enkelt att gå förbi på någon sida, typ vänsterkanten eller något sånt. Jag vet inte om han hade räknat med att Sören skulle starta där igen som de gjorde i första matchen. Istället så kommer Taha in och springer och har lekstuga där, och varje uppspel på han Gyll, där var ju Stryger och bara tog den och så var det borta.
Ja, vi kommer till att prata om enskilda spelare, för det finns en del att säga om detta. Men jag måste också poängtera, det är ingen som har tagit upp det här och det var ingen som frågade presskonferensen heller. Men Kim Hellberg fick någon form av psykbryt på nummer 19 i sitt eget lag, som är då Gall eller Gull, eller hur man nu är osäkert uttalat där. Och han stod och skällde ut honom efter nota. Det var nästan så här Rösler-vibb. Det var väl Bejmo eller Larsson som han konstant skällde på Rösler för att det var den närmaste spelaren han nådde. Men, och det var samma sak med Besara. Han fick ju också något bryt på någon medspelare. Så att det är uppenbarligen mycket som inte funkade i Hammarby under den här matchen.
Ja, men vi är ju där igen. Att varje spelare i Malmö har så hög individuell kvalitet. Och alltså det har de inte i de andra lagen. De kan ha många spelare med hög individuell kvalitet, men de har inte alla. Och därför blir det ju också frustrerande när de som inte har det klöddar till det. Och då blir ju de med det lätt arga liksom. Att vad fan, gör det enkelt. Går vägen tillbaka om målvakten. Du behöver inte slå den svåra passningen fram, för du har inte den kvaliteten. Gå runt istället. Det var väl det Besara skällde på vänsterbacken. Att spela den runt bak igen. Låt oss börja om istället för att göra en sån skitboll som de bara plockar. Och sen så har vi dem igen emot oss. Men ja, det är noll avslut i första halvlek från Hammarby. De kom liksom inte iväg bara.
Nej, och jag satt och kände mig extremt lugn. Det var klart att pulsen kunde gå upp lite grann, men det tog inte många minuter in i matchen för man kände att det här är ju inga problem. Nu handlar det bara om hur lång tid det tar innan MFF gör mål. Hade de inte gjort det, för jag kan också tycka att 1-0 i paus är kanske lite underkant, att det inte riktigt matchade riktigt som det skulle. Och ska vi snacka om Stryger, som ändå hade ett gyllene läge att utöka till 2-0 i första halvlek, men så skjuter i ribban. Men ska vi prata om honom lite grann, för att det var en fantastisk syn att se hur han, inte världens längsta spelare, inte världens största spelare, oändligt snabb absolut och så vidare, men hur han placerade sig hela tiden gentemot sin motståndare och hela tiden lyckades plocka bollen från honom och göra det så jäkla enkelt.
Ja, och den här långa foten som stack in mellan benen och bara putta iväg bollen. Det är ju det som är grejen. De puttar iväg bollen en meter eller två. Sen är det en annan MFF som plockar upp den bollen. Eller så springer de runt dem när de står och funderar på var fan blev bollen av. Men hela tiden. Han hade också väldigt internationell klass med sin arm i precis skulderhöjd, som hela tiden gjorde en liten och hej, där åkte du lite grann framåt. Så du tappar någon centimeter där i lite balans. Så har jag dig. Väldigt rutinerad kändes han. Han hade ju inga problem. Alltså verkligen inga problem. Men jag ska ju säga det. Men när vi pratar om att bli nervösa. Jag var ju nervös, för det händer ju en sån här grej. Som när Pontus Jansson passar tillbaka till Dahlin. Och det är just en sån grej man åker på. Det är just en sån skitgrej som händer. Och sen så har de 1-0 och så är det bara jaga, slå undan. Det kommer ju hända ju. Och det är, ja fan alltså, det är ju, åh, panik.
Det är ju detaljer i allting, och Pontus bad ju om ursäkt direkt liksom mot publik och mot alla runt omkring här, men det är just, man får inte släppa på den skärpan, och det vet ju han, det behöver inte vi sitta och prata om, för det vet han lika väl som någon annan, men att det är precis som du säger, det kommer ju hända. Det kommer att bli missförstånd som leder till misskommunikation, som leder till att bollen plötsligt sitter där. Precis som vi fick mot Norrköping när Taha Ali plötsligt bara plockar upp den och pang säger det.
Ja.
Passat i vecka och så var det mål. Och så vidare och så vidare. Det kommer att hända oss också. Då är ju frågan hur snabba vi är på att reparera skadan. Nu skötte ju Dahlin det utmärkt. Men vi behöver inte ge dem bjudningar. Framförallt inte. Det kändes nästan som det var en upprepning av det som skedde då i Kalmar-matchen. Att vi behöver inte bjuda in Hammarby på det sättet. Utan då kan de ta tillvara på den möjligheten. Och så här, nu ser man ju också orättvis jämförelse kanske. Nu ser vi också vad Hammarby var när de inte får de här bjudningarna. Om inte Kalmar hade släppt till två mål på det sättet, så jag är inte säker på att Hammarby har tagit tre poäng. Jag är inte ens säker på att de har tagit en poäng.
Nej, man vet aldrig. Alltså det där förändrar ju mer än bara ett mål. Det förändrar ju en matchbild när det händer en sån sak. Så att nej, det där, men det sa vi ju redan efter, att det var ju inte mycket svansföring de behövde köra efter den matchen. För det var ju en ren fluk liksom. Så att, men ja, det är ju ett Malmö som manglar över dem, alltså. De kommer ju om och om igen och de går in och sen så har de är ju nästan i en fem-forwards-linje ibland. Alltså som de rullar bollen. Alltså det anfallet när Stryger sätter den i ribban. Det är ju så vackert, för det går liksom till person, till person, till person. Alltså de står ju och tittar som ett jävla handbollsförsvar. Bara varför hamnar bollen? Och ja, där står en kille till sist där som är fri liksom. Det är fotbollsgodis. Och försvarsspelet var ju porr, som Rydström sa.
Ja, nej, och det är den möjligheten. Nu blev inte mål på den, men det påminner om det här målet som man fick in då mot AIK. För där det var ju väl Bartos hette han väl då. Då var han tränare på hemmaplan där. 3-0 blev det ganska tidigt in där. Och det var också, gick på ett snöre, pang, 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 och så satt den liksom. Och det var lite samma feeling där. Det var lite synd att han inte fått till det där. Men Stryger, som jag la upp i vårt Insta-flöde, att matchens lirare, visst är det så? Fick folk hålla med eller hålla emot, så att säga. Men jag tror jag fick 80-20 till min fördel, så att säga. Det var många som höll med mig där, och han gjorde en kanonmatch. Jag tycker det. Sen förstår jag att visst, de andra gjorde målen. Men ska vi prata om den eleveringen av den positionen jämfört med hur det sett ut för en säsong sen?
Ja, alltså det... Det är ju någonting, jag tyckte ju inte alls Botheim kom upp sig eller kom till sin rätt, men han gör väl det som är nyttigt där och drar på sig bevakning och drar isär försvar. Men jag tyckte han kom långt ner ibland och han var liksom, han lite runt, precis som han inte hittade sin plats riktigt, kändes det som ändå. Han var vår extra spelare som var lite här och där och kunde liksom dyka upp som de inte kan släppa ändå, för han är ändå Botheim, som är en av allsvenskans tyngsta värvningar den här säsongen. Ja, så är det ju. Det går ju inte bort sig från.
Så är det.
Nej. Men sen så har vi Thelin som nu har gjort 5 poäng på 2 matcher. Fortsätter han så här så har han vad blir det, 75 poäng när det är slut, eller 80 poäng, eller vad blir det?
Du får rätta mig om jag har fel här. Gjorde inte han liksom 8 raka mål förra säsongen? Liksom? 8, 1 mål i varje match, 8 raka matcher.
Han gjorde 3 mot Hammarby också.
Så var det, just det. Han höll ju på att kunna...
Han var nära att tangera sitt hat-trick.
Om vi ska ge honom någon kritik, så är det väl det läget borde han ju också ha satt.
Men det är väl där vi kanske ska säga att Dovin var inte en dålig målvakt i den här matchen.
Verkligen inte. Verkligen
det som vi alltid ryker på annars också, att målvakterna gör sina livsmatcher. Han gjorde det. Men det räcker inte längre att göra det.
Nej, och det är ju väldigt
han
tacksamt.
Måste göra det. Backarna måste göra det. Alla måste göra sin livsmatch mot ett MFF som inte kommer upp i kvalitet. Nu kom MFF upp i kvalitet. Han gjorde sitt livsmatch. Hammarby gjorde vad de försökte liksom. Men nej.
Nej, och Kim Hellberg säger ju det också, att de är ju en bit efter i sin process. Det är ju väldigt populärt just nu att prata om processer och så vidare. Och han säger väl att nästa gång vi möts så ska vi förhoppningsvis få ytterligare lite närmare MFF. Men å andra sidan så just nu verkar det inte finnas ett utvecklingsstopp på MFF. Så det är möjligt att de har fortsatt sin utveckling också. Så vi får väl se, men då är det ju bortaplan och då är det konstgräs och då är det Tele2. Även om det inte har visat sig vara ett jätteproblem när det gäller just Hammarby för MFF längre, så bjuder det ändå på vissa utmaningar. Vi får se helt enkelt. Men just nu så är det ju ett Hammarby som letar efter sin identitet och vad de ska vara framåt. Och de är ju fortfarande någonstans där de kommer ifrån. Och sen så har ju Kim Hellberg inte hunnit göra underverk än. Och jag tror inte han är färdig heller med vilka typer av spelare han letar efter. Jag tror att det kommer ske rätt stora förändringar i Hammarbys trupp här framöver då när sommarfönstret öppnas så småningom. Och, för pengar har de väl ändå lite.
Ja, och, men han säger ju det att han står ju i Discovery efteråt och säger, vad är det de är bättre på, Malmö? Och så tittar han så sen. Alltså på allt. Och jag pratar inte i spelet, utan jag pratar spel, spelartrupp, organisation. Mm. Hela MFF är någon annanstans liksom, mot vad vi är och vad vi andra är. Så att de har gjort ett jättebra jobb så här. Så är det bra. Det är bara hatten av. Vi gör vad vi kan för att hänga med. Typ är ju andemeningen det. Vi gör vad vi kan, ja, för att hänga med.
Och det kommer ju komma utmaningar för MFF som vi inte kan förutse i detta nu här. Så enkelt är det. Men vi får passa på att njuta av det som vi har här nu. Vi ska också komma ihåg att det är egentligen bara två matcher det handlar om. Men det är ändå starka insatser på båda hållen här. Och Hammarby hemma, även om de inte har vunnit på nya stadion, så är det ändå, det är en utmaning i sig. Och Besara är en stor del av den. Och jag är fortfarande lätt förundrad över hur man plockade bort honom, att han inte kom till med någonting och att han också tappade, för det såg man ju frustrationen och sådana.
Ja, men man styrde ju ut dem mot kanterna också med det här hårda pressspelet där man går upp tre stycken och pressar i sönder målvakten ju, så att de måste ju spela ut den, och då spelar de den här svåra bollen som han menar, istället för att bygga upp det ordentligt så lockar ju Malmö fram dem. Och sen så plockar de av dem bollen bara helt enkelt. Så, nej, det var inte mycket att säga om Hammarby där. Han säger väl att vi gjorde att Hammarby, jag tror det är Rydström som säger, vi gjorde att Hammarby såg ut som ett lag utan kvalitet och fast de har kvalitet. Det var väl det som hände liksom.
Ja, precis. Och vi ska lyfta fram några spelare då. Jag lyfter ju då fram Stryger, för att det här var ju, han har gjort bra insatser tidigare, men det här tyckte jag var matchen när han verkligen visade vad han kan. Vilka andra vill du lyfta fram?
Ja, men Peña var ju också strålande tyckte jag. Jag tyckte inte han slog en boll fel, och han gjorde också några konststycken där han liksom vänder sig om och slår bollen rakt över plan. Alltså inte ens att man blir rädd att det ska bli en felpass, men så bara hittar han ut till Busanello på andra sidan. Det är liksom precis som att han inte ens tittar dit. Han bara slår den liksom runt sig själv på något sätt. Han gjorde massor med sådana. Jag tycker han gör en riktigt gedigen insats. Och det är väl han och LBJ då som stänger ner Besara på mitten också. Att det går inte att gå igenom där alltså.
Nej, och sen måste man ha alla andra också gjort. Men det är klart, Nanasi kan vi inte lämna oberörd heller. Att han fortsätter att hålla en väldigt hög klass. Och ibland känns det till och med som att han tar ett ytterligare kliv i utvecklingen.
Ja, men han seglar ju förbi ibland. Alltså han bara går förbi dem. Alltså precis som att, nej, men det är ju också. Det är ju samma sak som när man pratar om Tara Ali. Att alternativen är så många så att du som försvarare måste blotta dig. Du måste ta ett halvt steg för att hinna med. Och då är du borta. Det som händer är att Malmö har ju kommit in i det här tänket. De spelar ju en annan fart. Mm. Alltså i huvudet spelar de i en annan fart. Det kan man inte göra mycket snabbare på plan. Men de spelar i en helt annan fart i huvudet. Så de ser ju, alltså de får ju motståndaren att blotta sig innan de gör sitt eget move. Och då är de ju förbi dem. De får dem att ställa sig. Det är som de säger på 2-0-målet. Hur Thelin tajmar den löpningen så precis att han får liksom Simon Stranti bara, han liksom tappar ju typ balansen på sin fot. Han måste byta stödjeben och det bara, nej. Han finns ju inte en suck, för de har redan blottat sig den här. De har tagit den här halva steget redan. Och är i luften. Det är liksom som att hoppa ut och sportar man på. Nej, helvete, jag skulle ju inte hoppa ut här. För då går det ju inte bra. Och sen är det svårt att stoppa det. När man väl har hoppat. Det är ju det. Och Nanasi är ju där. Hans hjärna går ju snabbare än de andra nu ute på planen. Något vi har sett hos Vecchia också. Som man såg när han kom in också. Att det går, kommer bollen med fart så är han snabbare i huvudet. Han är snabbare i tanken än vad motståndaren är. Och då räcker det att han är så bra på fötterna som han är. Så gör man förbi.
Ja, verkligen. Och sen, ja, Thelin måste vi ändå lyfta fram, för vi gör det varje vecka så här långt, men det är ju klass, det osar klass, och det osar ju också nivåhöjning, även om han gjorde mycket mål förra året också, så osar det ändå lite mer nivå nu än förra säsongen.
Ja, men nu är det ju riktiga mål han gör, alltså på något sätt, alltså det är ju... nickmålet han gör uppe i Norrköping är ju, det är ju klass, alltså det är ju inövat. Det är ju inte liksom en slump att han är där och att bollen kommer dit där. Vi hade ju nästan en likadan situation igår där det räddades också. Där inspelet kom ut till honom på kanten liksom över alla andra och sen så liksom ut där han bara har smugit ut och tagit en position. Han gör ju andra målet på så sätt att han ligger liksom kvar lite längre ut och sen så kommer han in. Och han har ju gått ut och sagt det att det har varit jobbigt med Taha Ali för man vet aldrig när han slår bollen så det är svårt att tajma sin löpning för att han lurar ju alla andra på samma sätt som han lurar motståndaren. Men nu har han börjat hitta liksom, nu har han börjat hitta modellen där så att jag tycker att Thelin har, det var rena klassmål och det var bara en Dovin-räddning från hattricket. Mm. Det var inget fel på det han gör där. Utan,
nej. Var 2-0 i underkant tycker du?
Ja, det tycker jag. Men ändå, jag vet inte. De spelar ut dem, men de kanske inte. Alltså det var någon ribbskott, men det var lite för mycket oskärpa i vissa skott utifrån som kanske skulle genererat mer buck, men bang for the buck, men nej, 2-0, ja, underkant. Jag skulle nu gärna sett två mål till typ.
Ja, men vi tar 2-0, det är inga problem. Är det några spelare som du känner behöver steppa upp och som du behöver bevisa sig lite?
Nej, men jag tyckte inte det blev bättre av att sätta in Sören denna matchen. Jag tyckte man började tappa på den kanten och Hammarby fick en period i andra halvlek där de blev vassare ute på den kanten. Så de fick jobba hårdare och det är väl i den där både Pontus Jansson och Stryger får liksom kasta sig och täcka boll där han reser sig upp och bara skriker mot publiken Pontus Jansson för att han har liksom glidtacklat ut bollen. Men mycket av det hängde ihop med att Sören hann inte med riktigt ute på kanten även om han kom in fräsch och frisk, så att jag tror det hade varit ett bättre byte med en Jörgensen där. Men nu är det också som så jobbigt också kanske McCauley som får gå in istället för Cornelius.
Just det.
För jag satt och tittade, vi har inga mittbackar där. Nej, för vi kan inte ha Moisander där. Vi kan inte ha Jörgensen för vi har för många utländska spelare i den här truppen. Så vi måste ha de här yngre.
Och där finns det ju lite, nu kanske då Zetterström är lösningen på detta. Nu är han ju skadad fortfarande på sin vojolycka. Men så när han kommer tillbaka kanske det löser sig. Men det var det man satt där också. Men för både Pontus Jansson och Cornelius fick ju lite bry under matchen. Man tänkte shit, kan de fortsätta och så vidare. Och då såg det ju jäkligt stökigt ut på avbytarbänken. För då fanns det ju inga ersättare ifall båda på något sätt skulle ha lämnat. Martin Olsson är borta och Moisander kan inte vara med på grund av ditten och datten och sätt. Och så. Alltså, den är inte oändlig när vi tittar på. Det finns ju då det perspektivet också att vi har väldigt många spelare som har utlandsregistrerade pass och då blir det ännu en nivå tuffare.
Ja, men det blir ju det blir ju tufft att ha på ha det så på bänken ju liksom, så att för det är ju hela truppen som räknas, så det är ju även det är en nöt att knäcka för
ja, det är det.
Men
och ha med i bakhuvudet hela tiden om ett annat, så att vi får väl se här, men det kommer ju sen en massa kvalmatcher också och då är det ju lite andra regler som gäller, så att det kanske löser sig på den ledden. Men viktigt då att Zetterström får komma tillbaka här då strax så att han kan hoppa in, för att jag vill också se honom spela, för att det är ju där vi är mellan varven. Nu fick McCauley och någon enstaka till en chans att hoppa in lite, men det är inte ofta vi ser de här nya talangerna komma in.
Nej, och nu måste jag ändå lyfta en sak där nu. Vi har ju gått förbi och pratat, vi har ju pratat om Thelin här, men i det läget när McCauley kommer in, när han står vid sidlinjen och ska bytas in, då tar Isak en löpning uppifrån offensivt straffområde till honom, kramar om honom, klappar till honom och säger du löser det här, du fixar detta, och sen springer han tillbaka igen. Det är ju också någonting som Rydström trycker på med Thelin, att han har ju en pondus i den här gruppen som han visar och som han använder sig av. Och det visar han ju där hur han tar den här. För det är en mittback han går ner och säger till liksom, du löser det här grabben, du fixar detta, det är inga konstigheter. Det här var kanske inte som vi hade tänkt oss, men du reder ut detta. Sen kommer han ner till Pontus Jönsson som ju gör samma sak, och han har Dahlin bakom sig som gör samma sak. Men just att han, det är liksom inte slumpen att de går förbi varandra och säger ja, men det här reder du ut, utan han tar sig dit, tar sig tiden, säger till honom och går tillbaka igen.
Och det är någonting som har vuxit, kan jag ju tycka, med tiden, att man har sett ett förändrat uttryck gentemot varandra på banan. Det var ju samma när Skogman var det väl som mer eller mindre skulle göra sin debut, att Martin Olsson mer eller mindre var liksom hans fadder på planen. Nej, så här och så här och så här, och visa och ställa upp och hjälpte honom på traven hela tiden. Och det är fantastiskt att se och jätteroligt att de har den energin i gruppen. Och man hoppas ju att den håller då hela vägen. Sen förstår vi att det kommer komma en sommar som kommer komma innebära förändringar hur vi än vrider på det. Så det kan både Nanasi och Penja vara borta. Och då, men visst, då finns det andra som knackar på dörren såklart. Men det kommer förändringar.
Finns det andra då? Men jag måste också, det här nu när vi pratar om hur de pratar med varandra. Jag tyckte det var extremt roligt när Bussanello springer ut och måste ta en grej snabbt med Rydström. Har inte tid att hålla på med någon dålig engelska. Så han skriker Rico, 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 Rico. Så Friedrich går ut och översätter istället. När han bara springer mot pop. Tittar in liksom så här mot bänken. Rico, 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 Rico. Och så kommer Ricardo Friedrich ut. Så står de där, de tre liksom, och kör någon sån här jävla variant. Liksom så här. De pratar med varandra. Så, ja, 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 ja. Och sen så, tillbaka igen. Och så,
underbart.
Så styr de upp det. Så det är också fint. Är det därför vi har Ricardo Friedrich? För att han ska kunna prata med Bussanello. Det är bra. Det är
en av världens mest högavlönade tolkar, skulle jag säga.
Nej, men det är, nej, men jag tycker det är en som du säger, det kan ju hända grejer i sommar. Vi pratar om det idag, jag och en kollega, att ja, men om de säljer Nanasi och Penja nu då, vad ska vi göra då? Ja, då är antagligen AC redo och Oliver Berg, och så har vi Otto Rosengren, så jag vet inte, det är fortfarande ganska tjockt på det där mittfältet med kvalitet, så att
det är det verkligen.
Jag är inte jätteorolig. Alltså jag är inte sådär så att jag ligger sömlös över att de ska säljas. Väldigt, väldigt bra spelare, men det ersätts av spelare som är också väldigt, väldigt, väldigt bra.
Absolut, ja, men så är det. Där är ju en enorm lyx att ha såklart. Det var ju värre förra året när stort sett hela mittfältet bara decimerades på grund av allt det som skedde då med Hugo Larsson och Masi och så vidare. Men nu känns det som att man har bättre bredd och bättre spets på det där också. Vi tittar då på veckans lag. Så har vi fyra MFF-are som blivit uttagna till veckans läg. Och det är Cornelius, det är Stryger, det är Nanasi och Thelin.
Ja. Jag vet inte vad detta är för veckans lag, men det är helt klart. Jag tycker det kunde ju varit fler, men visst, de sticker ut ganska så hårt, får man väl ändå, ja, säga.
Det består till stor del av Mjällby-spelare och MFF-are, som vad jag kan avgöra härifrån på tröjorna.
Ja, vi har ju också Rönning i Halmstad och Baffo som sänkte Göteborg i en helt otrolig match. Samtidigt som Malmö spelade. Ja, det är väl klart att de ska ha sina platser där i det laget. Jag ser ingen där jag hade velat byta ut heller mot i vårt lag. Så att de kommer ju ta de här platserna om igen. Det kommer bli en sån här, vi kan inte sätta dem där igen. Det måste finnas någon annan. De kommer ju förbises under säsongens gång, eftersom det går inte att ge dem det hela tiden.
Nej, men då ska vi ta och lämna den matchen där. Då så vi måste prata med dig, Ekberg, här. Vi har ett Instagram-konto som nu heter Hallå där nere. Eller Nare. Jag har ett förslag. Du får godkänna detta, eller så får du slå av det. Att vi byter vårt Instagram-konto till HDN-podd istället. Som kanske är lite enklare att hitta. Jag vet inte, vad tror du?
Ja, visst.
Whatever vi floats.
Whatever floats your boat.
Ja, whatever gets you through the night, som man säger. Så att, okej, då byter vi då Instagram-kontot från Hallå där nere till HDN-podd. Med 2D för enkelhetens skull, Ekberg.
Ja, ja, verkligen. Så att man inte missar det.
Bra, men, då har vi bestämt detta. Så men, in och följ där då, vill jag bara säga. In och följ där. Ni är ett gäng som har tillkommit här, men det är fortfarande väldigt mycket mer folk som lyssnar än som följer kontot. Händer en jäkla massa roliga prylar där. Mycket omröstningar och skit man kan ta del av. Så att in och följ HDN-podd i ett ord alltihopa då.
Yes, det tycker jag ni ska göra.
Bra. U21-matchen, ska vi bara prata lite om den? Du skickar ju en fräsig laguppställning. MFF Landskrona.
man blir ju helt... Alltså när man ser den och så tänker man på Landskrona som kommer med sitt U21-lag och ska möta det här. Alltså vi pratar om att Hammarby blir nervösa när de ska möta A-laget liksom så här. Fan, det här är en trupp som är helt galen. Vad ska då Landskronas U21 tänka när de ställs mot Friedrich, Skogman, McCauley? Och sen så har vi då Alexander Olsson som är lite okänd för mig ändå liksom så här. Han har inte gjort någon allsvensk match vad jag förstår. Hughes som var med nere på lägret också sånt här. En spelare som man ändå vet lite grann om. Sen kommer det ett mittfält med Rosengren, Berg, Jörgensen och Christiansen. Så sätter vi Bolin där också framför och sen så har vi då Gita som anfaller också. Alltså det mittfältet går ju in i vilken, alltså ja, det här laget är ju nästan i alla fall topp 5 i allsvenskan om ja. De hade fått spela en säsong.
Det är nästan ett hån skulle jag säga, men du tror jag läste på lite, Landskrona skickade ändå ett hyfsat namnkunnigt lag också med A-lagslirare också, så det var inte helt slagsida på det där, men det blev 3-1 då. Alexander Olsson som du var inne på, han gjorde mål, Hugo Bolin och McCauley gjorde mål också där, så att det blev 3-1 i den matchen.
Faktiskt också en annan MFF-bekanting som gjorde Landskronas mål, det var Burakovsky som, och där blev han intressant när man säger att han hade tydligen övertaget på Skogmar ute på kanten där, att han tog honom om och om igen. Kan Skogmar där ha liksom spelat bort sig lite grann från de högre positionerna? Det vet man aldrig.
Ja, jag vet inte om någon flyttar fram sina positioner förutom möjligtvis AC och Oliver Berg, men de är ju redan så långt framme så att de behöver inte göra så mycket. Det handlar ju mest om att de ska visa att de kan springa och att man inte får några bakslag efter matcherna. Men det blir kul att se om de då tar klivet in i truppen också här. Ska vi då bara innan vi lämnar här avdelningen helt här. Det var ju då, kom ju lite vittnesmål igår och på Instagram bland annat runt vad som hade skett då, polisens agerande runt marschen och så vidare inför då matchen. Och jag såg att MFF idag har kallat till sig MFF support och polisen till ett möte för att bena ut det här och se, få en klarare bild av vad som hände. Och jag såg också att MFF support idag har gått ut och bett folk som har ett vittnesmål att lämna, att göra det så man får en så tydlig och bra bild av vad som skedde som möjligt. Det här är ju ingenting som jag har inte sett eller hört någonting om detta eftersom jag inte gick med i marschen utan befann mig på annat håll här. Men det jag har läst är ju inte supervackert av polisen.
Nej, jag har inte läst så mycket om det. Jag hörde lite grann att det blev kalabalik typ vid gamla stadion på något sätt. Och sen så hörde jag lite grann om under matchen om någon tände en bengal så var polisen där och försökte dra ut dem ur publikhavet för att plocka dem direkt. Liksom. Så att jag vet inte, jag ska säga jag har inte läst någonting om detta idag och jag har inte liksom sett något om det. Så att du får gärna enlighten mig.
Ja, nej, men det var väl då att polisen kanske då istället för att vid demonstration och så vidare så finns ju polisen egentligen bara med som en hjälpande hand för att demonstrationen ska kunna genomföras. Och sen så såklart ifall någonting händer så måste de ju på något sätt rycka in. Här kändes det av de beskrivningar som jag har kunnat läsa och hört mig till. Det kändes ju mer som att polisen i vissa fall mer hetsade fram och provocerade fram saker och ting för att sen kunna slå till. Som sagt, jag var inte på plats själv. Det här är vad jag har läst och hört. Men jag hoppas ju och tycker det är ett bra initiativ att MFF kallar till sig båda parter. Så får man väl ha ett konstruktivt möte, hoppas jag. Så att man kan komma fram i det här. För att, som vi var inne på, att under matchen, utan att man ser eller hör allt som händer under en match. Så min upplevelse av den matchen, det är precis det här jag vill att en matchupplevelse ska vara. Det var högljutt från båda håll utan att gå över några gränser. Det var färg, det var fartfyllt, det var liksom, det var allt det som jag kan önska av en allsvensk upplevelse. Så att det hoppas jag att man kan hitta en väg att kunna skapa gemensamt. Och jag har så svårt att förstå att det ska vara så jäkla svårt att få till detta. Och jag fattar väl också att det finns folk som kanske också tar det för långt och som går över gränsen, som nyttjar läget att göra någonting. Men det jag har fått beskrivet här så känns det ju mer som att polisen har sökt och provocerat, i många fall, inte alla såklart, men i många fall sökt och provocerat fram saker för att sedan då kunna gå in med full kraft. Och det, jag vet inte, det går så dåligt ihop med vad det är alla egentligen är ute efter.
Protect and serve heter det väl i USA, ja, på polisbilarna. Men, ja, men det känns väl lite grann som att man också vill rättfärdig all den här kritiken man har ställt mot supportrarna, och då blir det lätt att då hetsar man igång dem, så kan man peka sen, så titta här vad vi, titta vad de gör. Det är ju en klassisk teknik som alla rövhattar håller på med liksom, som när de provocerar fram händelser för att sen kunna peka på, titta här, det går ju till så här. Ja men ni gjorde, ja men det ska de ju ändå klara av liksom. Det är lite Varberg över det hela. Alltså ja, att man provocerar till man sen så stämmer och bölar och säger nej men det här är ju jättedåligt. Det är också ett beteende man inte, kan man inte hålla på.
Nej. Ja, men jag hoppas att man får en liten kommuniké efter det här mötet och se vad som har framkommit och vad man har för situation plan för att ta detta vidare. För att som jag förstod också, så var ju då polisen också emot det tifo som då Malmö arrangerade, och det för att de, ja men det skymmer sikten och det går inte och så vidare och så vidare. Och då ska man komma ihåg det här, tifot var ju då helt bengal och bangofritt och alltihopa liksom. Det var ju skolboksexempel skulle jag då säga, utifrån det man förstår att ordningsmakten vill att det ska vara. Och om det då inte heller funkar, men då måste man hitta andra lösningar. Det kan inte bara vara polisens way or the highway, utan det måste finnas ett givande och tagande i det här då, om det handlar om den typen av problem och inställning.
Ja, men det är ju någonstans man vill bara ha det på sitt sätt. Och sen så även när de gör det på deras sätt, så måste de ändå ha någonting att säga om det, för att man ska ha det på sitt sätt. Ja. Lätt narcissistiskt av polisen.
Ja, vi lämnar det där, så får vi återkomma när det då har kommit eventuellt vad som utkom av det här mötet. Nu då, det är premiär vecka även nu, Ekberg, för damerna kliver in i helgen.
Ja, nu ska de in i IK. Nu ska de in i elitettan och härja mot klassiska Umeå IK. De har väl stått mot varandra förr när det var MFF och Umeå IK. Det är ju fantastiskt att de får spela den på Leda stadion, den och ett flertal andra matcher, men det är ju superhärligt. Också, jag såg någonstans, det är väl över 1800 biljetter sålda typ. Tittade på snittet i damallsvenskan förra året, låg väl runt 1100 tror jag, eller om det var lite lägre än så. Det är då snittet i damallsvenskan. Jag ska säga att Rosengård hade kanske lite lägre publiksnitt på sina hemmamatcher. Så att det här bölandet som de håller på med, att det är härdoping och sånt, det kanske inte är det. Det kanske är bara att man har förutsättningar och supportrar som ändå tycker om sina lag och som tycker om sitt ljusblåa lag i detta fallet.
Ja, precis. Så det finns väl möjlighet också till att den siffran kommer stiga här under veckan, och blir det då lite gött väder också, så kan den kanske stiga ytterligare lite till här. Så det hade varit härligt att se mer. Jag blir ju alltid besviken, men jag förstår ju nu när du säger de här siffrorna, så säger jag, men det här är en dålig siffra, men det är väl klart att jag skulle vilja att det var 5 eller 6 eller 7 eller 10 000 för den delen också. Det kanske, vi kommer kanske dit så småningom, men vi får väl börja då från den här nivån, och förhoppningsvis så hamnar vi en bit över 2 000, kanske till och med närmare 3 000 om allt vill sig väl här. Men det var ju lite hets, vi har inte kommenterat detta för allmänna lyssnare så att säga. Det blev ju lite oväntat hetsigt förra veckan då, i och med Björkegrens avhopp, Ekberg.
Ja, men så, eller hetsigt, jag tyckte det var, jag vet inte, det var för alla som blev hetsiga runt omkring. Hur fan kan de, hur har de tänkt, har de inte haft koll på det? Hur kan man sitta, jag ska säga, jag var på en arbetsplats för ett tag sedan där jag var 4 månader, för att vi var överens om vad jag skulle göra, och både de var överens om vad jag skulle göra och jag var överens om vad jag skulle göra och hur vi skulle ha det. Sen kom vi fram till att vi båda har missförstått varandra ganska så grovt med vad det egentligen gick ut på. Och det är väl det som har hänt här också. Man har nog haft en bild båda två av att man är, ja, okej, vi är okej med det här, ja. Och sen så går det ett tag, så bara, nej men det var så här, jaha, du tänkte så. Vi tänkte så här, okej. Och sen så har det liksom så, nej men då får vi kanske så här, det här kommer ju inte bli bra i längden. Och då kliver man av. Så... ja, stökigt men ändå ostökigt skulle jag säga.
Ja, men det skapar väl en viss oreda ändå, får man säga, rent organisationsmässigt. Jag vet inte hur länge man har haft det här på gång. Det är väl möjligt att man har haft detta klart för sig länge och sen så tryckte man bara på knappen förra veckan. Men det blir ju ändå att Maxim då, Khalil, som har varit tränare tidigare och får nu lämna sin sportchefsroll lite grann och kliva in här igen då tillsammans med Valfridsson, som i sin tur har en meritlista som gör att, ja, varför ska han ha någon som hjälper honom på traven?
Ja, men lite så är det ju. Han har ju tagit upp en klubb, Kalmar då, från ettan till elitettan till Damallsvenskan. Sen så lämnade han den efter ett par år, så gick han till Sirius, tror jag det var, eller hur var det? Uppsala heter de väl kanske?
Uppsala?
Ja, det är ju Sirius,
ja. Ja, men det, ja.
Så
jag vet inte om Malmö FF tycker det är lite som att säga att, ja, men var det IFK Malmö? Nej, det var Malmö FF. Ja, men det är samma stad. Jag vet inte om MFF kommer med på den.
Det är, nej, men det får väl de då höra av sig om de tycker det var jobbigt att jag sa så. Men det, han var i Uppsala i alla fall.
Han var i Uppsala, det stämmer.
Staden Uppsala var han i. Laget.
Korrekt, och jag tror laget heter nu Uppsala också, ja, IK eller någonting nästan. Ja.
Och han tog upp dem också till Damallsvenskan. Så att han har ju meriten för läget där de är. Björkegren hade ju meriten för nästa läge egentligen. Så att han har meriten för detta läget. Nu kommer man väl ge sig själv ett år här och sen så kanske det kommer en ny tränare. Nu får ju Khalil jobba lite sportchefsroll och hitta en tränare så att han slipper hålla på med det.
Bara ja, spår. Men precis, där får vi se hur den fördelningen, vi kan se om vi kan få någon kommentar där från inför matchen också här. Vi kommer ju komma tillbaka sen med ett Patreon-avsnitt inför dem, både herrarna och damernas match. Vi gör väl det i samma avsnitt för enkelhetens skull där. Så får vi snacka igenom och se hur det ser ut här, så vi kan få någon kommentar från MFF-håll också angående detta. Men det känns ju som att vi har ju pratat, vi vet ju inte exakt hur tufft elitettan kommer att bli för MFF. Vi räknar väl ändå någonstans med att man kommer ta klivet upp till allsvenskan. Och det här kanske som händer nu då med Björkegren, att han lämnar, det kanske också har skakat lite liv i organisationen. Det kanske får alla till val ännu lite mer på tå.
Ja, men det skulle man kanske, ja, det kan jag väl ändå känna att det skulle vara en rimlighet i det. Det brukar ju vara en sån, när det går lite knackigt för ett lag så byter man tränare och sen så händer det en ny energi liksom. Så jag ser ju utifrån de träningsmatcher de har gjort och den form de har liksom kurvat, de har visat, så tror jag ju på att det kommer att bli en härlig tillställning i elitettan också.
Mm. Och ska vi bara nämna då kort om Björkegren, det har ju varit lite oklart exakt vad det är som låg bakom. Det är precis som du var inne på, att man har lite olika bilder vad det egentligen var. Jag tolkar lite som när jag läser allt som har nämnts runt detta, att Björkegren ville ha lite mer utrymme. Han ville köra sitt eget race. Det var det han var mer van vid från då amerikansk fotboll. Och då menar jag soccer. Alltså inte amerikansk fotboll, som egentligen är handboll om vi ska vara helt ärliga. Men, och det kunde han inte riktigt få här, och det är väl få tränare i MFF som har full bestämmanderätt. Det finns andra tränare som fått kicken för när de har krävt detta, Lex Norling till exempel.
Ja, nej, det är väl ingenting man gör, som Kim Hellström säger, den här organisationen är längre fram än så. Man är inte ett gärdsgårdslag som gör hur som helst liksom, som tränare, där allting hänger på den positionen, utan man är utbytbar och så är det, och man har inget eget race här.
Nej, utan här bygger man över en längre tid, en längre båge. Den dagen Björkegren lämnar, vilket han nu har gjort, eller den dagen Rydström lämnar, ja, men då måste det kunna finnas någon som kan jacka i det som man, det pågående arbetet, så att man kan inte bara lämna det vind för våg till den som leder laget just nu, för att det kan vi ju räkna ut med rompan att Rydström kommer inte stanna för evigt, även om det hade varit superkul just i detta nu i alla fall. Men dubbla matcher då till helgen, nu är det igång på riktigt, Ekberg, vad ska du säga, vad är din take på då MFFs damer, var kommer de att hamna, kommer de bena ut det här?
Ja, lätt. De kommer att göra det. De kommer att segla upp i damallsvenskan. Utan problem, vill jag säga. Alltså, visst, de kommer väl tappa poäng nu då. Den här sviten kommer inte hålla i sig att man går fullt med poäng.
Kommer de att förlora då?
Ja, det vet jag inte. Det är kanske en match, om de är slarviga. Men Men annars, nej, de kommer att tappa lite poäng på något sätt. Men de kommer ändå klara det här och det vidare. Liksom. Det behöver vi inte vara så himla skraj för.
Nej, med de orden så ska vi väl ta en liten kik i maratontabellen, va?
Ja, vi tittar där och det är ju ett lag då som har dratt ifrån lite grann här. Och det är ju de som ligger etta. För de har ju vunnit sina två inledande matcher här. De andra lagen har, som ligger därefter, IFK Göteborg på andra plats, har ju inte riktigt gått så bra. Typ 0 poäng har de fått. AIK har ju inte heller rosat marknaden helt och hållet. Så att vi får väl ändå säga att det laget som ligger etta har det i ett fast grepp fortfarande. Och det är ju Sveriges absolut vackraste och finaste, största och mest meriterade klubb på alla sätt och vis. Det är den finaste fotbollsföreningen som finns i det här landet. Malmö fotbollsförening. Utan S i fogen.
Ja, det är sjukt, Ekberg. Om du lägger ihop Göteborgs, Häckens och Djurgårdens samlade poäng hittills.
Så har Malmö en mer ändå.
Det kan man ha med sig. Du, en sak som vi faktiskt har glömt den här säsongen, som jag kom på nu när du började snacka om maratontabell, det är att vi delar inte ut några, har inte delat ut några ryggtavlor. Ska vi spara det till att både dam och herr är igång, eller vill du dela ut det till herrarna i detta nu? Annars kan jag göra det.
Du kan göra det. Ja. Gissa.
Vem tror du den går till?
Nu släpper vi det 5 sekunder. Kan alla skrika strika hans efternamn. Jag tänkte om jag skulle göra som speaker och säga Jens Stryer
Larsen kommer få den där. Och du, vi ska, nu när vi ändå var inne på det där, du märkte den förändringen nu efter målskyttet. Har du läst någonting om detta innan? För jag fick höra, för att när Thelin då i det här fallet gjorde mål, så sa ju speakern Isak Jese Thelin och lämnade inget utrymme för publiken att fylla i. Och man gjorde det bara en gång. Och jag fick höra av min bänkgranne som sa att jo, men man gick ut och sa att det skulle vara mindre hets. Jag har helt missat detta.
Jo, man gick ut men kommunicerar om det. Det ska liksom gå lite snabbare. Det ska vara lite så. Det är liksom för att man inte ska döda stämningen. Alltså när folk blir så här, så ska han bara säga det istället för att de börjar sjunga vid Malmö, eller de sjunger en Thelin-låt till exempel då. Eller en Taha Ali-låt om han gör mål. Så sjunger de på hans låt. Så istället för att avbryta den sången, att de ska säga Ali, 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 och sen börjar om igen, så säger jag bara speakern då, så får liksom trycket vara där ändå. Så har jag förstått det så. Och det kan jag väl tycka är rimligt. Jag tycker det är rätt tramsigt här. Ja, det var det. Alltså, jag vet inte. Det blir lite...
Känns ju mer som att man skulle kunna... Jag kan ju gilla det där. Det är ju lite härligt så. Men där kan man tycka olika. Det känns mer att man kunde effektivisera då. Istället för i den 29:e minuten. Det är väl skitsamma vilken jävla minut det är. Det blev all av! Då hade man kunnat gå rakt på det istället. Så hade man inte tappat så mycket tempo. Men, de får köra på det då. Det stör mig inte så mycket. Jag skriker ändå 3 gånger för mig själv. Så att det löser sig ändå. Men du, tills vi hörs igen så sar vi så och så sar vi.
Hallå där nere!